Jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag vill ta upp någonting som hela Bibeln handlar om, och det är sanningen som Jesus säger om sig själv, att han är vägen, livet och sanningen. Och är det inte så att vi behöver ställa oss den frågan till oss ibland, för att vi ska bli och vara befästa i ordets sanning och sanningens ord. Jesus, han säger ju då att han inte bara är kom som sanningens förkunnare, utan att han också var sanningen. Han deklarerar det för Pilatus när han står inför honom och får avlägga sitt vittnesbörd, som det står. När han ställs inför Pilatus, för att han måste redogöra då, för att Pilatus skulle få liksom en ordning på den här anklagelserna som riktades mot Jesus, som judarna förde fram. Och det står där då i Johannes evangelium, det 18 kapitlet. För det första så hade Pilatus hört att han var en konung. Det står så här då från vers 37. Då sade Pilatus till honom: Så är du dock en konung. Jesus svarade: du säger dig själv att jag är en konung. Ja, därtill är jag född och därtill har jag kommit till världen, för att jag ska vittna för sanningen. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Och då ställer Pilatus den här kända frågan: vad är sanning? Vi har ju fått upplevt att sanningens ljus är det som består från evighet till evighet. Sanningens ljus, den kommer till människan och avslöjar hennes behov av att som syndare bli frälst och mottaga Jesus Kristus som en personlig frälsare. Det första som sker är ju att det blir uppenbarat att hon är en syndare och behöver frälst. Sanningen, den, om den så står kampen, och den har stått så ifrån fallets dag inte denna dag, och kommer att också utkämpas en strid. Och det sista ordet som ska sägas, det är sanningens ord. Men Paulus, han understryker ju att till exempel för sanningen förmår vi endast göra någonting. Det som alltid ställer sig på sin spets, det är just detta: vad är sanning? Jag har tidigare citerat här i något närradioprogram om vad Frank Mangs en gång sa. Han sa så här: med tanke på att en kristen bör rannsaka sig inför sanningens ljus med sitt liv. Och han sa så här: vad säger Gud om din frälsning? Vad är sanningen om din frälsning? Det behöver vi verkligen ställa oss, för att vi vet att det är endast genom sanningens ord som vi kan bli frälsta. Ni ska då förstå sanningen, sa Jesus, och sanningen ska göra eder fria. När vi nu lever en tid då allting blir så grumligt och där det inte finns det budskap som åtskiljer vad som är sann sanning och vad som är lögn, så är det verkligen väldigt viktigt att ta upp denna stora fråga. Och vi behöver verkligen uppleva att det är mot ordet, kunskapen om ordet som, och lydnad för ordet som vi renar våra själar. Det är väl så att den troendes väg, där växer insikten om sanningen. Om det är en naturlig och riktig utveckling i den troendes liv, så blir de mer och mer insatt i vad sanning är. För att hon ska mer och mer få uppleva att hon får vara befäst i sanningen, så att inte lögnen får intrång i hennes tankar, ord och gärning. Jag har en bok framför mig. Den inriktar sig speciellt just på det här när man blir tolerant emot vad som helst. Och bokens titel är ju den intoleranta toleransen. Och jag ska ta med några axplock ifrån den här boken som säger verkligen då man inte har inblick i vad som är sanning. Att man blir offer för en tolerans emot vad som helst. Ja, bokens titel där har jag nämnt, det står också för övrigt där.
Ja, det står så här: hur mycket osant ska man tolerera innan sanningen blir osann? Och så ska jag läsa på baksidestexten också. Där står det så här: varför ska man ta hänsyn till allt utom till Guds ords sanning? Den växande toleransrörelsen i västvärlden är beredd att tolerera allt utom Guds ord. Vad händer när toleransrörelsen sätter sina klor i din församling, i din familj, i ditt liv? Ta offentlig ställning för sanningen, för vad som är rätt och fel, och du kommer snart att bli stämplad som intolerant, fanatisk och trångsynt. Ja, till och med farlig för samhället. I denna bok avslöjar Josh McDowell och Bob Hostetler den nya toleransrörelsens sanna natur, såväl som dess farliga agenda. Den här boken kommer inte bara att hjälpa dig att förstå den moderna toleransläran, utan också att utrusta dig så att du kan motverka dess lömska effekter på dig och dina nära och kära. Bokens svar kommer att utrusta dig för det första att neutralisera hotet från den nya toleransen genom att skilja sanning från lögn, och att uppriktigt acceptera andra människor utan att godkänna deras åsikter och beteenden, och att lära dina närmaste att skilja mellan acceptans och godkännande, och att i kärlek bemöta en fientlig kultur. Boken presenterar ett bibliskt budskap om kärlek och hopp i mötet med en rörelse som blir allt mer benägen att rasera grundpelarna för din och dina vänners tro.
Ja, den här boken vill jag rekommendera. Den kanske finns att få tag i på ett antikvariat. Och som sagt, var ska jag be Gertrud läsa? Vi tar två axplock ifrån boken, två korta stycken. Så får det liksom återspegla boken i sin helhet och dess innehåll och budskap. Då kan du citera den första överskriften.
Ja, det står så här: nyspråket och den nya toleransen. Och så står det så här: företrädarna för den nya toleransen tycks även ha lånat konceptet nyspråk ifrån Orwells bok. Som vi redan har nämnt i kapitel 2, så är en grundläggande förutsättning för den nya toleransen karaktäristisk för detta nyspråk. Den likställer på ett felaktigt sätt personen med personens attityder och handlingar. Den säger inte bara att människor är skapade jämlika, utan också att alla åsikter, beteenden, livsstilar och sanningsanspråk är jämlika. Som en följd av detta har ordet tolerans fått en ny definition. En definition som går ut på att man inte bara ska acceptera var och en som är olik en själv, utan att man också ska instämma i, godkänna, ja till och med vara delaktig i hans eller hennes uppfattningar, beteenden och livsstil. Att rita sådana falska ekvationer är en av de primära strategierna för den nya toleransen. Att inte hålla med är fobi. En av den nya toleransens orwellianska metoder är den negativa beteckningen av all oenighet och varje invändning som fobisk. Debra J. Saunders, som är skribent i The San Francisco Chronicle, redogjorde för reaktionen hos en gammaldags far som protesterade mot innehållet i den sexualundervisning som hans son fick i den allmänna skolan. När jag klagade över att min son som gick i grundskolan var alltför ung för att förstå sig på homosexualitet, sade pappan, då kallade de mig homofob. De ville inte lyssna, de bara kastade glåpord efter mig. Den behandling som denne far blev utsatt för avslöjar en nyckeltaktik hos den nya toleransen. Olyckligtvis är det så att om du, dina barn eller din församling uttrycker något ogillande av eller har någon invändning mot den nya toleransens agenda, då kommer konsekvensen troligen att bli förolämpningar och skällsord uttalade av just dem som påstår sig sätta värde på tolerans.
Ja, så ska vi ta ett annat stycke här från den här boken. Det handlar om också...
Ja, vi läser där. Kärlek på klipporna. Den nya toleransen skildras i dagens kultur felaktigt som det mest kärleksfulla sättet att leva. Den förknippas i människors sinnen med sånt som vänlighet, fred, samarbete, förståelse, ja till och med kärlek. Att bejaka någon annans beteende eller åsikter beskrivs och betraktas som det mest kärleksfulla man kan göra. Men en sån tolerans är långt ifrån kärleksfull. Och jag är övertygad om att vi kristna inte bara behöver få en förnyad vision av vad kärlek är och vad kärleken gör. Vi måste också få en klar och tydlig förståelse av vad kärleken inte gör. Kärleken ignorerar inte sanningen. Jesus gjorde en gång en paus vid en offentlig brunn på den långa färden från Galileen till Judén medan hans lärjungar traskade in i den närbelägna staden för att köpa lite mat. Medan Jesus satt vid brunnen närmade sig en kvinna, en samaritisk kvinna. Inte nog med att det ansågs skandalöst av en judisk man att tala med en kvinna offentligt, med undantag av sin hustru eller en nära släkting, utan judarna drog sig dessutom undan samariterna. Inte desto mindre talade Jesus med denna kvinna, en dubbelt kärleksfull handling från hans sida sett. Men observera att han inte ignorerade sanningen om hennes situation, utan han talade både kärleksfullt och rakt på sak till henne om hennes sätt att leva. Inte som en alternativ livsstil utan som en syndig livsstil som var till skada för hennes hälsa, hennes lycka och hennes andliga välbefinnande.
Du kan även läsa det här.
Så... Ja, vi läser det stycket ur evangelierna då som säger så här då. Han sade, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sade, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du sa det är sant. Kvinnan sa det, herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar med dig. Så långt ur evangelierna. Och skulle det ha varit kärleksfullt av Jesus att ha ignorerat sanningen om kvinnans situation? Borde han ha godkänt hennes val av livsstil? Handlade han fel när han försökte visa kvinnan på det felaktiga i hennes sätt att leva? Naturligtvis inte. Det kärleksfulla var att göra precis vad Jesus gjorde. Han bortsåg inte från sanningen utan visade denna samaritiska kvinna på ett varsamt sätt sanningen om hennes situation. Och genom att göra det introducerade han henne för Messias och förmodligen till ett nytt liv. Det har sagts att kärlekens verkliga motsats inte är hat utan likgiltighet. Om du älskar någon kommer du inte att hålla tyst om hans drogmissbruk, eller hur? Du kommer inte att tiga om hennes inblandning i en farlig sekt, inte sant? Du kommer inte att ignorera hans destruktiva sexuella beteende eller hennes själstillstånd. Visst är det så? Om du älskar en människa, då kommer du inte att agera likgiltigt vad gäller hennes farliga och destruktiva föreställningar eller beteenden bara för att undvika att förolämpa honom eller henne. Ändå är det just den sortens liknöjdhet som den nya toleransen kräver. Toleransen säger, du måste vara överens med mig. Kärleken svarar, jag måste göra något som är svårare. Jag ska säga dig sanningen eftersom jag är övertygad om att sanningen kommer att göra dig fri. Toleransen säger, du måste godkänna vad jag gör. Kärleken svarar, jag måste göra något som är svårare. Jag ska älska dig även om ditt beteende sårar mig. Toleransen säger, du måste låta mig få min vilja fram. Kärleken svarar, jag måste göra något som är svårare. Jag ska vädja till dig om att gå den rätta vägen eftersom jag är förvissad om att du är värd den risken. Toleransen försöker låta bli att stöta sig med någon. Kärleken tar risker. Toleransen är likgiltig. Kärleken är aktiv. Toleransen kostar ingenting. Kärleken kostar allt. Jag upprepar. Jesus är det främsta exemplet på sann kristen kärlek. En kärlek som ibland är raka motsatsen till tolerans. Hans kärlek drev honom att dö en grym död på ett kors. Långt ifrån att vara likgiltig inför människors val av livsstil betalade han priset för dessa val med sitt eget liv och banade kärleksfullt vägen för var och en att gå och inte synda mer.
Att stå för sanningen, det har olika resultat. Den nyss upplästa bibelsammanhanget om kvinnan som tog emot sanningen och blev fri. Johannes döparen, han framförde sanningen för Herodes och det kostade honom huvudet. Vi upplever att vi är kallade till att strida för sanningen på ett sådant sätt att det inte får ske som man säger i ett ordspråk. Kärleken får inte utövas med bekostnad av sanningen. Och sanningen får heller inte utövas med bekostnad av kärleken. Den här balansen är viktig att finna för den troende människan, att vara ett ljus och en salt i den här tiden. Att aldrig vara lojal, utan att förkunna vad Guds ord säger om i det ena och det andra fallet. Guds ord är alltid lösningen för människan. Vi upplever som människor att så länge det handlar om människor finns det problem. Ja, människan i sig själv är ett problem. Men både för vad den här beträffande världsmänniskan, eller då det gäller den troende människan, Guds församling, så handlar det, så avgörs det genom att man inte är tolerant emot det som man inte ska vara tolerant emot. På det sättet så frälsar vi oss själva, därför att vi vill inte undanhålla sanningen i vilket sammanhang än det rör sig. Men vi måste följa Jesu exempel, att han, så som det handlar om denna kvinna vid Sykars brunn, att samtidigt som han sa henne sanningen så upplevde hon också att det var en man som brydde sig om hennes väl och ve, och som också utstrålade en gudomlig kärlek för att rädda henne ifrån det liv som hon levde. Det här uppfordrar oss verkligen till behovet av att människor får uppleva sanningens ljus i oss, så att vi inte vilseleder människor, att vi är lojala emot det som är förödande. Den kampen har ju alltid stått, och det var det som också apostlarna kämpade för att de skulle få ut sanningens ord till människorna. Att de till exempel skulle ta alla tankefunder till fånga, bryta ner tankebyggnader och lägga allt under Kristi lydnad. Och det är väl det som är vår kallelse i tiden. Att få understryka, och som jag redan har citerat där, allenas för sanningen förmår vi något. Det var ju så med lärjungarna, alltså den tid som de vandrade med Jesus, att det var inte alltid lätt att kunna acceptera vad Jesus sa. Och många gick ifrån honom, och många orkade inte med hans lära. Men den som tog emot hans budskap upplevde ju en befrielse. Hela världen är ju byggd på en lögn. Och den här världen går emot en slutkatastrof, därför att man inte har givit kärleken till sanningen rum. Ja, det här är ett känt ord ifrån Thessalonikerbrevet, där Paulus talar om just detta. Och det är en kallelse att stå upp för sanningen. Och det här är någonting som vi upplever banar väg för att Guds kraft ska bli uppenbarad. Att vi verkligen från hjärtats grund har uppfattat detta, att det endast för sanningen som vi förmår något. Vi får väl avrunda den här sändningen den här gången. Men det var speciellt en tanke att liksom lyfta upp detta. Vad betyder sanningen för oss? Kämpar vi för sanningen? Och vi får avsluta där och vi önskar dig Guds välsignelse och på återhörande.